If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Årets sista partnerskap med Blue Giallo.
Ja, så är det. Förra veckan, då pratade vi smoking. Eller hur?
Och vi är ju så nöjda med våra smokingar som vi har tagit fram tillsammans med Blue Giallo. Denna digitala måttsamnadstjänst.
Precis, men idag så tänkte jag faktiskt fokusera på den kanske raka motsatsen till smokingen. Som jag är minst lika nöjd med. Och det är den här stickade looken som man kunnat se från Blue Giallo i våra och deras Instagramflöden under hösten.
Ja, så snyggt.
Precis, och den är då baserad av nertill en smalspårig manchester, en så kallad baby cord i mitt fall. Med nästan en, ska man säga, ljusbeige, inte mullvadsgrå men kanske champinjonfärgad byxa.
Ja, eller så kan man säga. Jag har ju på mig min här,
ja,
idag.
Det har du.
Som av en händelse har jag det.
Och du har den femfix-modellen.
Japp.
Och jag har den, om man säger så, kostymbyx-modellen. I princip samma tyg.
Jag gick ju på en kaki-variant.
Just
jag har
det.
Ju en vit sedan tidigare som jag är så fantastiskt nöjd med. Så jag kände, varför ändra på det här vinnande konceptet?
Helt rätt. Och till det så har ju vi valt våra favoriter ur deras stickade utbud som inte är måttsytt utan som faktiskt finns till försäljning här och nu via hemsidan. Jag följer då för den här kamelfärgade merinopolon, grovstickad, kabelstickad historia.
Så himla snygg. När jag ser den framför mig nu på näthinna så känns det som att går inte den väldigt nästan ton i ton med din hund?
Jo, nästan faktiskt. I alla fall så går byxa och tröja ihop för att han har också lite såna här ljusa fläckar och sådär. Jag kan också säga att den var inte helt otrevlig att ta på sig när man precis kom från en liten solweekend i september.
Matchas väl med framgångsbränna.
Precis.
Det här stickade plagget känns som att ni skulle kunna trivas tillsammans kanske på julafton.
Ja, det är inte omöjligt. Jag älskar ju att klä ner mig på julafton. Vår kära vän Fredrik af Klerke som var med oss förra veckan är ju en stor förkämpe för att klä upp sig på julafton. Smoking, före detta frack. Men jag är faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, jag gillar det här mysiga i en grovstickad cardigan eller polotröja.
Det gör ju jag också. Och jag valde ju en ljusare i stickat väg.
En lite annan modell också.
Ja.
Mer av en cardigan, men en väldigt unik design måste jag säga.
Mm.
Inte sett tidigare.
Men knäppning hela vägen.
Mm.
Precis som du sa, en chunky.
Precis, en
cardigan.
Grov stickad med en kraftig ribb.
Precis, väldigt härlig. Mm. Som jag då look eller outfitmässigt matchade med mina smalspåriga byxor. Men det där är ju ett plagg som definitivt går att bära, inte minst till både en gråmelerad flanell eller ett par blå jeans.
Absolut. Och det vill jag säga också, att när man, om man pratar till exempel julafton, så finns det ingenting som säger att man måste ha ett par mjukisbyxor eller jeans bara för att man har en grovstickad tröja på sig. Det går alldeles utmärkt med en tunnare eller grövre grå flanell, kanske ett par små nätta loafers, ett par strumpor.
Mums.
Mycket trevligt.
Mycket
trevligt.
Mums. Blue Giallo, helt enkelt. Mm. Kika in på hemsidan bluegiallo.se eller bluegiallo.com. Mm.
Så hittar ni de här stickade plaggen direkt på sajten faktiskt. Mm.
Och där hittar man då även våra smokingar, så att man kan förbereda sig inför stundande högtider, som inte minst då nyår som kommer.
Det gäller att vara ute i god tid.
Ja, så är det verkligen, inte minst om man då ska handla från vår vän Blue Giallo, för det är ju måttsamna det handlar om, så det är ingenting off the rack, alltså ingenting som hänger och väntar på galge, bortsett från då lite stickat.
Precis.
Men gå in där och klä er.
Så är det.
Tack Blue Giallo. Idag, Andreas, så är det är lite lugnare i studion idag.
Ja, det kan man lugnt säga. Alltså, jag fick ju nästan återhämta mig fram tills nu. Ja. Efter våran totala holmgång som vi gick igenom.
Vi syftade ju här på vårt förra avsnitt, som ju var så fantastiskt trevligt tillsammans med våra vänner på Stiljournalen.
Exakt.
Vi har ju en intervall på ett år med hur vi ses i studion med dem. Och förra avsnittet så var det alltså dags igen. Och det var susigt och dusigt.
Ja, stimmigt och trevligt. Men det var väldigt mysigt, måste jag säga. Vi har ju fått väldigt fin respons från er lyssnare kring det här. Och skulle det vara så att det var svårt att höra oss eller förstå oss, så ber vi så mycket om ursäkt för det. Men jag hoppas att ni hade lika trevligt och roligt när ni lyssnar på det som vi hade.
Och då syftar inte Andreas på att vi sluddrade, för det gjorde vi faktiskt.
Nej,
inte. Men däremot
faktiskt inte.
Så blev vi så ivriga flera gånger att vi hade... Det var två diskussioner som först gick parallellt.
Precis. Och det är lite svårt när man inte har video heller, att försöka liksom illustrera då vad respektive par diskuterar. Så att det var spännande, men vi hoppas självklart att det inte ska ta ett helt år till nästa gång vi träffar våra kära vänner.
Det får bli snarare än så. Vi kan väl avslöja för lyssnarna också att när mikrofonerna stängdes av, så gick vi alla fyra i studion ut och nosade lite på Stockholm.
Ja, det gjorde vi.
Vi gick ut och kikade så att allt stod rätt till.
Mm. Så att glasen inte hamnade helt snustorra.
Nej, så att det inte dammades igen.
Exakt. Det var väldigt trevligt. Fantastisk kväll, fantastisk podd.
Ja, det var kul. Och nu är en annan vecka.
Ja, men vad vi nämnde kort, faktiskt avsnittet innan våra vänner var med och det avsnittet de var med, det var att du hade sett en dokumentär.
Ja, vi har ju hintat om.
Exakt.
Den, men egentligen inte. Vi bygger upp en raket här.
Som aldrig riktigt tar
den
av.
Den får aldrig liksom sticka iväg.
Nej.
Men det är ju, du tänker ju på Ralph.
Very Ralph. Och om man följer Pelle på Instagram, så fick man faktiskt en indikation på hur du upplevde den här dokumentären i en liten kort recension i ett inlägg.
Jag hade ju fått en sån här förhandstitt, och då får man, det kan ju vara, säg min erfarenhet från magasinsvärlden, att det är så oerhört strikt det där nu
med
vad man får läcka och vad man inte får läcka, så att jag visste inte riktigt om jag ens fick recensera den, så därför så gav jag en liten hint bara. Det här var ju några veckor sedan.
Just det. Jag har ju sett den sedan dess, och vi kan väl bara nämna vad du sa då, var att en timme 48 minuter är lite långt för en reklamfilm.
Ja.
Och jag tror att aldrig sannare ord har skrivits på Instagram. För det är exakt min uppfattning också.
Ja, vad kul att du säger det. Man blir ju formad av andra, men nu menar inte jag att du blir det, men jag vet att jag blir det själv. Men
absolut.
Det här var min spontana känsla när jag hade sett det här. Sen ändrar ju inte jag mig när det kommer till att han är en av de som jag ser upp till mest i hela mode- och stilindustrin.
Men det är det jag kan tycka är väldigt intressant. För jag såg den här dokumentären nyligen och... Alltså, hur mycket jag än hade önskat att man fick lite mer svärta. Man fick lite mer baksidan. Man fick lite mer kritiken. För den har funnits mot Ralph Lauren. Det känns lite så här, gör man ett porträtt av någon i en dokumentär så ska det inte vara han som är avsändaren om man säger så. Och ändå så ska jag erkänna att jag fäller alltså en tår.
Ja, det blev så.
När hans 50-årsfest, alltså när man ser honom efter ja, absolut en väl producerad, alltså en välgjord dokumentär fram tills dess, om man nu liksom vill förstå var Ralph Laurens signum och hans liksom.
Var det en tår för att du visste att du skulle behöva betala månadsavgiften till HBO?
Förmodligen.
Nej, inte det.
Nej, men alltså, jag vet inte, jag tycker ändå att när man ser dokumentären i sin helhet och när man tänker på var Ralph Lauren, han är, som det här är den största klyschan som finns, han är den amerikanska drömmen personifierad. Men vadå, det finns inget bättre exempel.
Nej, men så är det. Så är det ju absolut. Måste jag välja ett varumärke som jag ska klä mig i?
Från topp till tå. Ralph Lauren.
Hela livet ut. Då är det Ralph Lauren.
Löst. Ett. Alltså, han är också, det nämner de i dokumentären, men han är den enda, eller det är det enda modeföretag som har lyckats att till 100% skapa ett lifestyle-varumärke. Andra varumärken kan sälja många olika saker i olika områden. Mm. Han är den enda som säljer hela storyn.
Och han lyckas väldigt väl. Sen tror jag att vi har varit inne på det att i alla fall i min åsikt är att skor är han snudd på pinsam när det
inte
kommer till...
Inte förr tycker jag. Alltså de har ju gjort med Crockett & Jones, de har gjort med Edward Green, de har gjort... Men det är två olika delar.
Det är en leisure beat som jag tycker att
den
han...
Den är inte bra.
Han går för mycket åt, om man ska nämna ett annat varumärke som exempelvis Lacoste.
Att det,
man mjölkar ur och hittar väl kassakor som gör att man tänjer på
det är
varumärket.
Sant. Och jag menar med den storleken som det varumärket har, om man ser till hur många linjer och hur många produkter man producerar, så jag håller verkligen med, det finns ju några anskrämliga saker. Men jag måste ändå säga, om man liksom tar... Pololinjen, i alla fall fram till nyligen, för bara några år sedan, och Purple Label, då pratar vi ju liksom skor producerade av världens bästa liksom ready-to-wear-företag inom respektive. Visst, de kanske kostar 1500 eller 2000 kronor mer, och det är kanske inte det varumärke du får mest skor för pengarna, men du får fortfarande en ransyd brittisk superklassisk sko liksom.
En ikon får man
ändå säga. Ja, verkligen.
Se hur länge han lever.
Jag blev lite irriterad också, för de är ju inne och nosar på den här, den svenska vdn.
Gjorde de verkligen det? Det är Stefan Larsson.
Ja, de tar upp att det har kommit och gått folk och att alla inte har varit eniga. Där kan jag ju tycka att man hade kanske kunnat utveckla lite mer.
Men det var ju ett led av det här. Vi ska inte behandla något som var lite känsligt. Då ska det tas bort.
Exakt.
Allt som inte är glass och ballonger.
Och som vi sa förra avsnitt, att om man jämför det här med Angelis dokumentär, där det är väldigt mycket mörker som kommer fram.
Just för att den var ju inte sanktionerad av honom.
Och det är någonting som man kanske ska utgå från om man gör en dokumentär. Att man inte behöver ta hänsyn till personen i fråga.
Han är smart och det visade sig även i den här dokumentären.
Mm. Det är ju helt okej. Liksom dokumentation av 50 års modeherravälld. Jag är faktiskt sugen på att prata om något helt annat än Ralph Lauren just nu. Vet du vad det är?
Ut med det.
Klockor.
Jag älskar ju det jag hör nu. För det är ju exakt det jag vill. Ja. Alltså, det här skulle jag nog faktiskt vilja säga att de senaste 2 veckorna har varit mer klockintensiva än vad SIHH och Basel är. Inte tillsammans.
Jo, men nästan.
Jag det har hänt så med. Mycket i den... Jag skulle vilja säga den horologiska sfären.
Ja,
är inte det ett vackert
det
begrepp?
Jo, helt rätt. Helt
klockvärlden
rätt.
Med ett annat ord.
Precis, och det här är ju inte bara nylanseringar. Alltså, nej. Det är ju 2 helt olika saker, men det här har ju varit... Vi har alltså ett världsrekord, till exempel. Vi har 2 svenska auktioner, alltså premiumauktioner som har gått av stapeln.
Med fina pjäser.
Så är det. Också en jävla massa skit, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, men det får vi komma tillbaka till.
Det kommer vi tillbaka till. Alltså Omega har lanserats online för första gången någonsin.
Och en världsartist har pratat ut om sin klocksamling.
Exakt.
Vi börjar i änden med världsrekordet.
Ja, det känns som att det är lämpligt tycker jag. Världens dyraste klocka har sålts.
Inte
världens dyraste armbandsur. Världens dyraste klocka. Alla kategorier på auktion. Det var föga förvånande skulle jag ändå vilja säga. Patek Philippe. Som till en välgörenhetsauktion som heter Only Watch. Som var annat år går av stapeln. Där alla klockföretag som medverkar får producera en så kallad piece unique.
Auktionen var väl i Genève?
Precis. Christie's var det som förrättade den.
Och det är då prins Albert heter han väl? Eller först Albert av Monaco som är beskyddare av den här.
Ja, ah, intressant. Det visste faktiskt inte.
Ja, men så är det.
Kul.
För att intäkterna går ju till en muskelsjukdom.
Precis. Du känner något sånt här heter den?
Ja, jag
dålig,
vågar inte.
Jag vågar inte heller. Men till en väldigt, väldigt bra sak.
Ja.
Och det här gäller ju, vad jag förstått när jag har läst på, så är det ju, själva klockan i sig är ju en donation från företaget bakom. Så att all den R&D, alltså research and development som ligger bakom, är ju pro bono också. Så det är inte så att de tar tillbaka sin investering och nej. Att man säljer vinsten, utan hela summan, bortsett från eventuellt auktionshusets provision för att täcka vissa saker.
Men... Ska vi beskriva klockan?
Ja.
Grandmaster Flash heter den inte.
Nej, men Grandmaster Chime heter
exakt.
Den.
Exakt.
Och den är ungefär det fulaste jag har sett sen, ja, jag vet inte, någon sån här ubåt lanserades.
Vi brukar ju hålla med varandra, men jag kan inte riktigt hålla med dig.
Så
himla ful tycker jag inte den är faktiskt.
Jag tycker den är anskrämlig. Den är alltså inte bara världens dyraste, den är också världens fulaste.
Det skulle jag nog inte säga, men den är ju, det är ju ingen, det är inte en av Pateks snyggaste. Det är ju lite Edvard Blom, den är ju stor, liksom
49 mm eller något så här.
Den och är väldigt tjock.
Väldigt tjock, men att den är stor och tjock, det förklaras ju av att den huserar också Pateks idag överlägset mest komplicerade verk.
Det är 20 eller 21 komplikationer.
20 komplikationer.
Ja.
Och det är, alltså, vad jag menar är att för att vara ett armbandsur så är den inte enligt mig estetiskt tilltalande. Horologiskt, alltså hantverksmässigt, är den ju helt fenomenal.
Har vi sagt hur mycket den gick för?
31 miljoner schweizerfranc. Mm. Det vill säga strax över 300 miljoner kronor.
Alltså 300 miljoner kronor.
Ska vi bara nämna att den som innan den här auktionen höll liksom toppplatsen på världens dyraste klocka, det var också en Patek Philippe, en Super Complication, ett fickur som gjordes för bankiren Henry Graves. Beställdes på 20-talet, levererades 1933 tror jag. I över 50 år så var det fickuret världens mest komplicerade. Och det såldes så nyligen som 2015 eller 14 på Sotheby's för 24 miljoner dollar.
Armbandsuret var ju det som klubbades för 2 år sedan, va?
Precis, och det var Paul Newman. Det är ganska intressant tycker jag att armbandsuret, Paul Newmans klocka, alltså 17,7 miljoner dollar gick den för. Om man jämför den här unika Pateken i stål, 20 komplikationer med Newmans Paul Newman Daytona, så är de, bortsett från att bägge är i stål, så är det egentligen så långt ifrån varandra man kan komma inom den horologiska spektrat, om man säger så. Många hävdar ju att den här Daytonan inte är värdig att vara världens dyraste klocka, just för att det här är uteslutande provenansen av att han har burit den. Klockan i sig är ganska, den är varken unik, det, alltså bortsett från att det är hans, men modellen i sig är, det är liksom ett massproducerat kronografverk, ett Valjour 72. Det är liksom, det finns egentligen ingenting som klockan själv har att stå på egna ben på.
Fast det är väl så att det, insidan är,
jo, absolut,
många gånger sekundär i många...
Absolut, men det hade kunnat vara Paul Newmans kalsonger liksom. Det har ingenting med...
Absolut. Sen råkade, ja, det vara en klocka.
Och det råkar också, det jag ska säga till den klockans försvar är att Paul Newman är ju också anledningen till varför alla Rolex Paul Newman-klockor har nått astronomiska summor. Alltså den har ju startat en helt egen kategori av klocksamlande. Den här Grandmaster Chime, alltså hade den inte kostat, jag tror den kostat $3 million i, för den görs i ädelmetall i nuvarande skick. Det är liksom ingen...
Om alltså, jag har förstått det hela rätt så äger väl JC åtminstone en av dem.
Exakt. Och det, den ligger på ungefär $3 million, men den är också sån som, alltså Patek har ju en filosofi kring hur man bygger upp sitt utbud. Vilka klockor som är tillgängliga till vilka köpare. Så du har liksom en bas på till exempel Calatrava eller semikomplicerade klockor där i princip vem som helst kan köpa. Och sen beroende på hur nära kund du är till det företaget och hur länge du har varit kund och hur mycket du har köpt och framförallt skulle jag vilja säga hur mycket du inte har sålt av det du har köpt.
Jag måste säga att JC, den bild jag såg på honom när han var den, han klädde i den väldigt väl. Sen är ju han är ju stor,
ja,
vilket gör att han kan ju bära upp den på ett...
Jag kan nog inte se någon person. Jag har sett en premiärminister eller president i Sydostasien som har haft den också. Och det, alltså, det är för mig bara en klocka som jag aldrig någonsin hade valt att bära oavsett pris. Alltså, jag hade aldrig kunnat se den på min handled.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Däremot så har ju Patek tidigare år på den här Only Watch-auktionen alltså gjort klockor som är min våta dröm. Alltså som är mer återhållsamma, 36, 38, 40 mm. Men där man har gjort dem i titan istället för vit guld eller en minute repeater i stål som inte längre finns till produktion. Alltså de är ju helt otroliga.
Den här klockan är ju flera avsnitt. Ska vi gå vidare i klockhändelserna? Mm. För att det här får bli ett sånt avsnitt. Det jag tänker på härnäst, ja, det är ju en av klockvärldens absolut största nu levande personligheter. Beaver, Monsieur Beaver, som är alltså...
Han är också ett kapitel i sig, kan man nästan säga. Han varit tongivande på AP i
början av 70-talet. En legend, oerhört respekterad och aktad. Och man ska nog egentligen inte, nu gör jag det i alla fall, men man ska inte börja med att sälja in honom som att han är mannen bakom Hublots på nyttfödelse. Men det är han ju också.
Man kan väl ge honom det, att, alltså säga vad man vill om Hublot, men de har ju varit ganska framgångsrika. Och hans jobb var ju
inte,
ja, hans jobb var ju att göra dem framgångsrika. Sen får man tycka om man vill om varumärkets image idag. Men han har ju varit med, han var på AP när Royal Oak lanserades. Han köpte Blancpain. Han har jobbat på Omega. Han
nyckelroll har, inom Omega kan man ju
verkligen
säga.
Verkligen, han har i princip byggt Hublot till vad det är idag. Han har varit LVMHs...
Han är
översta...
väl styrelseordförande i LVMH fortfarande, och men inte aktivt arbetande, för han blev ju sjuk för något år sedan.
Precis.
Men så att Tag Heuer har han ju...
Zenit, ja, precis. Så att han är ju alltså, det finns nog ingen i branschen som inte skulle hålla med om att han är sån hall of fame av horologisk industri som man kan komma.
Och varför är då han aktuell? Jo, för att han visade upp sin klocksamling.
Precis.
Med anledning, får man väl ändå säga, av att hans son ju jobbar inom det här auktionshuset som visade upp klockorna. Hans,
Philips.
Exakt, visade upp de här klockorna. Han har alltså inte sålt sin samling, men han visade upp dem. Och det kan man ju rekommendera att gå in och googla på Philips.
Man har fin video och intervju med honom och hans son. Det är ganska intressant, vi kan ju bara ta det kort, att för att aldrig ha jobbat på Patek Philippe så har han ändå valt att egentligen bygga majoriteten av sin samling på Patek.
Och det säger ju bara ännu mer om det, styrkan i det varumärket.
Ja, absolut. Men det också säger ju mycket om honom. Att det här har han gjort sedan 80-talet, och det var inte riktigt samma självklarhet kring vilka varumärken som var dominerande.
Har vi pratat om att han gör ost?
Nej. Det har vi inte gjort.
Jo, jag har ju träffat honom några snabba gånger. Och då har jag fått...
ost?
Ja, det låter jättekonstigt att jag har fått hans ost. Men jag har fått hans ost.
Vad kul!
Han är ju en ärkeschweizare.
Ja, verkligen.
Och men han gör egen ost. Alltså med egna...
Såklart.
Av egna...
Ja, men helt underbart.
Jag var bara tvungen att droppa det.
Glada kon-ost? Eller
nej, det är
hårdost. Hårdost alltså. Ja. Fantastiskt.
Och jag vet inte om det är typ gruyère. Eller det får den väl bara heta om den kommer från gruyère. Men,
ja,
men den var god. Minns i alla fall. Han gillar livet också, märker man.
Ja, det märker man.
Han gillar livet. Och jag tror att vi var ju inne på dokumentären där med Ralph.
Mm.
Jag tror att alltså, LVMHs aktier kanske inte skulle skjuta i höjden om det kom en dokumentär om Beaver. Jag tänker,
jag vet inte.
Där. Han har nog levt glatt.
Alltså så kan det nog vara. Det beror nog på vem som, hur pass liksom noggrann den som gör den dokumentären är att skilja det där. Om det görs på Ralphs sätt så kommer det nog gå alldeles galant.
Ja, men precis.
Jag tror att han har haft det trevligt. Han har gjort ett väldigt bra jobb.
Han har gjort ett bra jobb.
Han kan gå långt.
Han kan gå långt. En annan person som kan gå långt och som också har exponerat sin klocksamling, åtminstone delvis, men i alla fall i ord den senaste veckan, är ju Ed Sheeran.
Ja. Det är ju nästa John Mayer, kan man ju säga.
Verkligen.
Inom klock- och kändisvärlden.
Han berättar på Houdinki.
Ja.
Houdinki.
Intressant liten editorial han gjorde där. Eller?
Verkligen. Det ska i alla fall framstå som att han har skrivit de här raderna själv. Det är möjligt att han har gjort det. Men han har väl blivit hyfsat redaktörad, gissningsvis. Men det är ett kul format att han inte... För de har ju ett format som är rörligt. Där John Mayer bland annat då...
Som heter Talking Watches.
Som heter Talking Watches. Och man märker ju att han har ju tackat nej till det formatet.
Men han har hintat om att han vill göra det någon gång.
Exakt. Så det här var ju en start där, ja, han,
exakt.
Han skrapar lite på ytan på sin egen samling och berättar lite om sitt förhållande till klockor. Men om man har följt honom under åren, om man har följt hans handleder, så märker man ju att han utelämnar ju åtminstone 25 av klockorna.
Oja,
som han...
Oja. Han har ju minst sagt... Det har gått ganska snabbt också, som han skriver i den här artikeln, att han tror han köpte sin första liksom kvalitetsklocka så sent som så här 2010-tal. Alltså,
kommer du ihåg vad det var? Det var en Hublå.
Det var, ja,
det var
ja,
en
Hublå
Big Bang.
Så
för han antyder ju också att det här kommer jag få skit för, skriver
ja,
han ju.
Just det.
Men
just
han
det.
Har ju en... Det var en intressant,
det är inget fel i det.
Intressant text och kul, och han verkar ju oerhört ödmjuk.
Han verkar så sympatisk, så att det är sjukt. Sen håller inte jag med om alla, alltså varför man nu skulle hålla med. Hans samling är ju hans samling. Det ska ju spegla honom.
Men han står ju inte kanske för den goda smaken, men
inte
han verkar...
alltid. I vissa fall tycker jag. Han har vissa helt fantastiska klockor, men jag är ju verkligen ingen förkämpe för de här Bamford.
Nej, det ser hemskt
jobben. Jag tycker det är förfärligt.
Själva valet av klockor kan man ju ha en del att tycka till om. Inte minst de han inte nämnde, som de här Richard Mille-klockorna. Men historierna var roliga och hans
intressant.
Sätt att få upp ögonen. Bland annat så var det ju en Nautilus med komplikationer.
En annual calendar, va? En årskalender Nautilus, va?
Det var det mycket väl.
Som han fick av sin vän för att göra ett bröllopsgig.
Ja, det var en bar mitzva var det. Alltså,
bar mitzva var det, så var det. Helt rätt.
Var det en, ja, det var säkert en annual calendar.
Det var det.
Jag bara höll med.
5726 heter den. Det är så jävla coolt att se att den är repig och jävlig också. Att han har verkligen använt klockan.
För han vill ju inte ha något arvode. Men sen så är den här pappan till
personen som
dottern då säger att nej men... Ja, då
låt
får
mig
han,
åtminstone
får han den här.
Ge dig den här. Och det är alltså då en klocka som vid tillfällen han gav den i alla fall kostar 350 000, något sånt där.
Och nu det dubbla kanske.
Jag tror inte det räcker ens. Å andra sidan är det väl lite så här, Ed Sheeran är väl kanske inte personen som går att köpa för pengar, eller? Det är den mest, vad är det de säger, högst inkomstbringande musikartisten typ. Mm. Hans låt...
Han spelade på Spotify,
ja,
och bla bla bla.
Han liksom köper i princip tillbaka sin egen hemby.
Det är lite som du gjorde, va, när du åkte från Göteborg.
Eller hur? Köpte tillbaka området brevlådan.
Andreas flyttar inte tillbaka, han köper tillbaka sin...
Eller hur? Det är kul. Jag är framförallt otroligt imponerad av Houdinki som lyckas att ha en plattform som attraherar den absolut största A-list.
Ja, jäklar.
Liksom kategorin av klockintresserade.
Hemska tatueringar.
Vidriga. De
alltså,
är så fula. Så
typiskt så här, alltså...
Dåligt beslut klockan 02.30 på en festival.
Eller så är han lika
festival.
Nöjd med dem som han är med sina Richard Mille, det vet man inte.
Han verkar ju sjukt skön i alla fall.
Ja, väldigt... Honom skulle man vilja hänga med.
Exakt. Han verkar ju också vara extremt opretentiös. Det är
enormt.
Man. Sitta och kröka i en bar i Tokyo för sig själv in i ett hörn. Liksom. Ingen lägger märke till honom. Perfekt. Bara ljuga om roliga turnéminnen. Nog om Ed Sheeran. Det har också varit svenska klockaktioner. Jag känner att vi ska
det
inte
blir
glömma
ett, det blir ett mörker i din blick nu, Andreas. Det blir det är nästan som det är nästan som att du ska berätta om någon som har gått bort här.
Ja, riktigt så illa. Det
nej,
tycker jag inte.
Okay.
Men jag måste säga att jag var faktiskt lite besviken när jag såg. Jag följde både Bukowskis och Kaplans.
Lättade,
inte på plats men live på nätet.
Lättar ditt hjärta nu?
Jag vet inte. Alltså, jag kan inte säga, alltså rent statistiskt så säljer ju fortfarande klockorna dyrare och dyrare. Mm. Alltså, jag kan inte säga att marknaden har gått ner på något sätt. Men jag är inte imponerad. Jag vet inte varför vissa saker säljer för de priserna det gör. Det jag kan tycka är märkbart.
Du menar att det är för höga priser?
Vissa saker har för höga priser, vissa saker har för höga utrop och vissa saker har patetiskt låga utrop.
Det vill Vilka säga, är det som har låga utrop?
Nej, men jag kan tycka att till exempel om man ser mycket av de här vintage-grejerna som inte är från typ Patek eller AP eller Rolex, men från liksom bra tillverkare där marknadsvärdet är liksom i alla fall 40, 60, 80 tusen. Då är det lite märkligt att se någonting ute för 14 tusen. Alltså förstår jag? Alltså,
ja, det blir ju speciellt.
Nu har jag inte, jag kan inte lägga fram liksom fem konkreta exempel på det. Jag har bara sett flera, till exempel Minerva hade väldigt, väldigt lågt. Alltså det, mm. det är lite så här små grejer som jag bara tycker. Och så sen ser man moderna Patek liksom, som då ska vara de hetaste klockorna på marknaden. Alla pratar om vilka skyhöga priser de har. Det är alltså en hos Kaplans, en hos Bukowskis som säljer överhuvudtaget. Resten är återropat. Så här.
Ja, jag följde inte, jag bara såg innan, men jag följde inte.
Fyra stycken Nautilus 5711 går osålda. Fyra av fyra. Plus en i roséguld.
Ja, det är ju...
Då har man ju antingen lagt utropet för högt för att det ska vara relevant. Eller så är klockan inte så het som marknaden vill tro att den
på är. På Bukowskis låg utropet på 800.
Ja, det på 57, var på 57 eller rosé, ja. Inte,
okay, inte på...
Nej, i stål låg de på 550 till 600. Det ska ju komma sig ihåg då.
Att... Jag brukar säga 300 000 hit och dit, brukar jag säga.
Ja, eller hur?
Det ska ju... på en barrunda med stiljournalen.
Men det är ju, ja, precis. Det ska ju liksom tilläggas att auktionshus kan vara de bästa och de sämsta möjligheterna att hitta fantastiska klockor. Har du tur så kan du hitta extremt liksom unika objekt som inte finns på den privata marknaden. Man kan ju också säga att du betalar ju de här 20% slagavgift, kommission. Det på något sätt måste man ju faktiskt lägga in i bedömningen. Om man tar då moderna Patek, faktiskt till viss del moderna stål Rolex som är glödhett på marknaden. Det är liksom ingen brist av de klockorna bland gråhandlare och liksom klockförsäljare. Förstår du? Det enda som är en brist på, det är hos återförsäljarna till ordinarie pris, alltså till listpris. Att sälja de här på auktion är ju uppenbarligen liksom, det har ju bevisats vara kanske inte den bästa affären för någon.
Apropå just unika klockor och så. Så jag tar mig friheten att hoppa ifrån auktionerna lite här. Vet du vilken klocka som vår ständigt återkommande vän Gerald Schenta designade först? Hans första klocka. Jag tror nämligen att jag ställer mig på en piedestal här och känner att jag har ett scoop.
Mm.
För att jag tror att både hans första och sista design var
för samma företag.
Svensk relaterade.
Jaha.
Vad kan det på den här vara? Andreas.
Antingen så tror jag att det var Pateks Golden Ellipse eller Universal Genèves Polaretur. Vad heter den?
Exakt. Det var det.
Vad heter den? Jag kommer inte ihåg.
Jag skulle säga Pole Router, som han gjorde för SAS.
Ja, fast det var väl inte bara för SAS, va? Eller var, gjordes den specifikt för dem? Eller var det bara liksom...
Det var väl en edition i alla fall, ja, som det, var för SAS.
Det vet, för det vet jag, det finns på tavlan på dem. Uh-huh. Men jag trodde det var mer som en Tiffany-grej, att man
nej,
liksom hade
det, stämplat. Nej, det är inte vad jag har hört i alla fall. Okay. Den gjorde han 23 år gammal.
Det är ju ganska häftigt. Det är en grymt snygg klocka faktiskt.
Det tycker jag är lite coolt. Det var alltså en klocka som togs fram för att hylla SAS flygrutt mellan Köpenhamn och LA. Jag
hade ingen aning att det var så...
Och då åkte de alltså över Polen.
Ah, då fattar jag.
Och där har namnet också. Så att det har ju en väldigt tydlig SAS-koppling.
Ja, men det är ju helt fantastiskt.
Och då fick besättningen den när de landade i LA på LAX.
Men sen såldes den
även? Sen såldes de också.
Okay.
Men det här var alltså den som han gjorde först. Hans första designade klocka.
Kan vi nämna så här kort? Vilka klockor har Gerald Genta designat? Som är liksom, för det finns ju de här superklassikerna som jag tror alla klockintresserade känner till. Men jag vill minnas att han har designat Golden Ellipse för Patek. Den är lite under radarn. Jag tror det, jag vågar inte ta gift på det. Men sen är det ju liksom, han har ju gjort IWC:s ingenjör, den här som heter Ingenjör SL, Nautilus, Royal Oak. Har vi någon mer förutom hans egen varumärke?
Vi har väl Omega Constellation också?
Ja, jäkligt snygg. Den här, ofta den med pipan-tavla som är extremt trevlig. De är också lite så här under radarn.
En sak som jag hintade om var ju även hans sista design, men ja, som var en klocka som inte kom i produktion. Det var ju faktiskt också väldigt svenskrelaterad. Ett varumärke som heter Arlange.
Så är det. Det här känner jag igen, men jag kommer inte ihåg vad de hette.
Som han designade också, men den sattes aldrig i produktion. Ett svenskt varumärke.
Jag läste en intervju som en sajt, eller en klocksajt som säljer och skriver om klockor, som heter A Collected Man, gjorde med Jentas fru.
Mm-hmm.
Han ska ju då enligt henne ha fortfarande sett över 1000 olika designer i en portfolio som han liksom har tagit fram under alla sina år som aldrig har.
Och nu kommer en utställning med alla de här skisserna. Visste du det?
Ja, det är väl, ja, då förstår jag varför intervjun gjordes, eller varför hon gick med på.
Nej, men nu kommer en utställning i London, men jag har inte läst på om det där, men det är en googling härifrån. Och
för att mycket av det han gjorde var ju, det är ju verkligen acquired taste. Det är ju inte alla som älskar det, och jag tror att om man tar de här riktiga flaggskeppen Royal Oak och Nautilus, liksom, det har ju bevisats att ingen av dem var några supersuccéer i början av dess livshistoria.
Men även, sen sa det pang.
Ja, men det är kanske också lite så här att vissa klassiska men väldigt utmanande designer behöver få tid för folk att acceptera. För det är inte en Calatrava som är liksom, det går ju inte att uppröras av en Calatrava. Förstår du vad jag menar? Den är väldigt
den är snäll.
Den är väldigt snäll. Den är så snäll så att den är tråkig, även om den är snygg.
Så är det faktiskt. Han hade ju även fingrarna med i spelet på Cartiers Pasha också på lite olika sätt.
Den med gallret. Med och utan.
Ja, helst utan tycker jag.
Ja, jag håller helt med. Men det är en cool klocka.
Ja, den är väldigt fin. Och idag så bär du en favorit Cartier.
Ja, American. Mm. Men, vi har ju snackat om det här tidigare. American är ju liksom, alltså jag älskar klockan. Det är nog en av mina klockor jag använder mest. Men det grämer ju mig fortfarande lite att jag inte har hittat en sin 3. Som är liksom ursprunget till American. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår absolut vad
för
du menar.
Allting bygger på samma idé, men American är lite fegare. Den är inte riktigt lika avlång.
Jag håller helt med.
Den är inte riktigt lika tunn. Du vet, jakten går vidare.
Jakten går vidare. Vi pratar ju väldigt mycket klockor. Det här blir ju verkligen det stora klockavsnittet.
Ja, så är det.
Men det är ju så att vi pratar ju klockor som ligger högt i pris. Det finns ju ett varumärke som heter Longines som det senaste året inte minst har gjort jäkligt vassa lanseringar av en serie som heter Heritage. Och det säger ju en del om vad det handlar om. Där tittar man ju i backspegeln.
Men de har ju hittat hem där. Alltså.
Där har de lyckats med så mycket. Då tittar man inte minst på 30-tal.
Väldigt mycket. Militär och 30-tal.
Ja, och så förbaskat föredömliga storlekar också. Och då talar vi under 40 mm. Alltså skitsnygga. Nu är den senaste är dock 43 mm, men de är ju så snygga när det inte minst kommer till banden. Det är Nubuck eller någon form av mocka och alltså en renhet och en, alltså.
Visst, man kan tycka att det är lite brist på innovation i klockbranschen när man tittar så mycket bakåt, men de har ju åtminstone gjort sin egen historia.
Verkligen.
Och uppdaterat den. För många av de här är ju så här 35 eller 33 original. Det är lite för litet för många idag. Det kan jag respektera. Så nu har de gjort den till 38 eller 40. Liksom. Alltså det är mycket.
Det är inte alla liksom som lyckas när de tittar i arkiven.
Nej, men detaljerna är superfina. Och de kostar ändå inte så mycket. Det är väldigt rimliga priser om man ser till att det är en klassisk schweizisk producent med mekaniska verk.
Ja, men alltså verkligen, alltså kika på deras serie Heritage och vi får ju många frågor, vad ska jag satsa på för klocka när jag har en plånbok som ser ut si och så, eller vad jag ska ta studenten, vad tycker jag ska önska mig, och mitt tips det är, eller ett av mina tips, det är definitivt Longines och deras Heritage-serie.
De har ju en Sector Dial som det kallas,
för jäkla snygg,
otroligt fin i samma serie,
Och den är ju 38 tror jag.
Perfekt storlek.
Kommer både med svart och blått band. Mm. Det är bara ett tips.
Jag gillar det.
Helt enkelt. Vi gillar det här, det som tickar och det som det man sätter på handleden.
Exakt. Men nästa vecka, då blir det något annat.
Ja, det blir det. Och då kommer även ni som inte går igång på klockor och få någonting att lyssna extra mysigt på.
Så är det.
Så är det. Tack för att ni har lyssnat.
Ha det så bra.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store.
Wow, looks amazing.
Find more customers with our easy-to-use marketing tools.
Piece of cake.
And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.